I söndags hade vi ett julspel här med bland annat de texterna som vi har läst idag som utgångspunkt. Och i predikan som följde på det så sa jag att jag tycker det är spännande det här att när Gud griper in radikalt i världshistorien så är det flera människor, vanliga människor, människor som du och jag som får göra avgörande handlingar så, som bär frälsningshistorien framåt. Jag nämnde speciellt Marias roll i söndags. Maria som sa till ängeln, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. I Lukas skildring som vi har läst här, det som vi kallar för julevangeliet, så konstaterar författaren som vi nyss läste att Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Vi vet ju att Maria fanns med hela vägen med Jesus ända till korset där hon fick vara med och se sin son och Guds son lida korsdöden. Och vi förstår att hon med största säkerhet också var med i den första judekristna församlingen. Det är inte otänkbart att Lukas som säger att han noga och efterforskat allting faktiskt hade intervjuat den gamla Maria och fått höra hennes egna ord som han sen har förmedlat till oss. Det är fantastiskt med Maria och hennes insats. Och så har hon också fått två söndagar i kyrkåret. Det är lite värre med Josef, han har inte fått en enda. Och vi kanske inte riktigt kan ta in det som Josef betydde. Och framförallt ur judisk perspektiv. För i profetierna om Messias som skulle komma så var det viktigt att han var av Davids hus, Davids släkt som det nämnde. Alltså att han härstammade i släkten med konung David. Man var noggrann med det hos judarna. Man kunde sin historia om man visste det. Och det var viktigt. Och det var där Josef fick spela roll. Jag nämnde också i söndags och vi vet hur ifrån Matteus skildring. Att Josef som var trolovad med Maria när han fick reda på att Maria var med barn bestämde sig för att i hemlighet skilja sig från henne. Ja, skilja sig, de var trolovade. Det är en starkare än en vanlig förlovning. Men att han för att inte utsätta henne för fara skulle diskret dra sig undan. Och då fick han också ett bud från en ängel. Att det är inte någon annan man som har varit framme. Det är någon Gud där, det är Guds ingripande. Du ska ta henne till din hustru. Och på det sättet ställde Josef upp och blev också den som fick föra honom in som en messias av Davids stam. Man brukar kalla de här människorna Maria och Josef. Vi läser om Zacharias och Elisabet som var föräldrar till Johannes döparen. Vi läser längre fram efter julevangeliet om Simon och Hanna. Man brukade kalla dem för de stilla i landet. Det var människor som hade en äkta tro på Gud och som väntade på Messias och som på något sätt var väldigt nära det som vi tycker är kristen tro. Vad vi vet om Josef var ju att han brukade gå till templet på de stora högtiderna. För vi får vara med när Jesus vid 12 års ålder finns i templet. Sen försvinner Josef ur historien. Och det enklaste förklaringen till den är väl kanske den att han dog. Att han var så mycket äldre än Maria, och på den tiden var det inte ovanligt att man inte levde mer än 30 år. Han var timmerman, snickare, och därför vet vi att Jesus också fick lära sig det yrket. Ja, det var lite grann som om Matteus och Lukas har beskrivit. Markus evangeliet skriver ingenting om födelsen, utan börjar med Johannes döparen och sen går man vidare med Jesu gärning rätt på. Men Johannes beskriver födelsen i en djupare kontext med en teologisk och poetisk form som är helt unik i sin sammanfattning av det vi brukar kalla för inkarnationen. Detta att Gud blir människa. Och jag tänkte att vi skulle läsa tillsammans de första 5 verserna i Johannes evangeliet. Så skriver Johannes: I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Jag vet inte om det är förmätet att försöka ge sig in en sån här kväll på gränsen till natt i både filosofiska och teologiska funderingar, men jag har ju min son svärfar här och bröderna Lady som noga lyssnar på saker och ting, så jag tänkte ändå att ni skulle få lite utav den varan. Det här ordet som nämns i den här texten, logos, har nog säkert många hört talas om. Det var inte för juden ett abstrakt filosofiskt begrepp, utan det var på sätt som hela den judiska tron var en väldigt dynamisk syn på Gud. Gud skapade genom sitt ord. De här orden som Johannes använder i sin inledning är exakt samma ord som används i skapelseberättelsen, den första i första Mosebok. Direkt anspelar Johannes på det, och så beskriver han logos, att Gud som är skapare skapar genom att uttala sina ord. Vi har rätt för att tänka på skapelse som det här är en materia som blir till och så är det färdigt. Juden såg det på ett annat sätt, som att Gud kontinuerligt skapar så att från kaos oordning blir det kosmos ordning. En pågående skapelse, att Gud hela tiden uppehåller skapelsen, och det gör han genom sitt ord, logos. Det är lite intressant där, för Johannes skriver ju i en grekisk miljö att det här begreppet logos är kanske det enda religiösa och filosofiska begrepp som var gemensamt för den grekiska filosofin och den judiska filosofin. Ja, jag har ju slått upp det här. Det här hade jag inte kommit ihåg annars, men det fanns en filosof som hette Herakleitos. Han levde 500 före Kristus. Många har nog hört talas om det här Pantarei. Känner igen det? Allting flyter. Men han formulerade det här med den grekiska filosofiska syn på logos. Att för att inte allt ska bli kaos, oordning, så finns det en kontrollerande faktor som han kallade för. Och den var logos. Sen utvecklades detta. En del, nu vet jag inte det här, nu har ju ni läst efter det som man måste göra i skolan. Förordningarna, kursplaner va? Ja. Och där har ju antikens historia varit med sen jag väl läst det här, eller? Så det kanske jag vet. Ja, men det var ju stoikerna sen, den grekiska filosofiska läran, och man utvecklade det här med logos så att man till och med gav det att man tänkte på det som ett personligt förnuft, alltså någonting som vi ägde själva påverkade det här, och som sen Platon, som ni vet ändå, tror jag, hade det här med att vi fick en kunskap som gjorde att vi kunde förstå, och den där kunskapen, de som tog in den, också hade ett högre värde. Ja, nu hoppar vi av den här filosofin och så går vi in på lite teologi. För vad är det mäktiga i den här berättelsen, eller det som Johannes skriver? Jo, det är ju att Jesus är det skapade ordet. Han är ordet. Det som fanns före skapelsen, det som i allt skapades, nu finns det i och genom Jesus. Han är livet och ljuset. Han är logos som blir människa. Eller kött, som det står i grundtexten. Och är det en poäng med det? Ja, det här kött uttrycker alltså det som var minst värt. Det syndiga i människan, det som bryts ner, det som inte har något evigt värde, det som hade ringaste värde. Det är en poäng att det står att Gud blir kött. Det här är ju omöjligt i den grekiska världen och i alla religioners ögon att en gudom, att en gud skulle ta plats som människa. Att bli som ett spädbarn som är så totalt beroende av allt annat. På något sätt är det ju för oss att det är så naturligt. Vi har läst det, vi är som är på det här. Men det är det som gör att det är omöjligt för grekerna att tro på Kristus, Jesus, på det sättet. Inte kan Gud bli som en människa. Jag tror också det är egentligen omöjligt för oss. Alltså, ta in det här. Att Gud tar den risken, den chansen. För att precis som han överlåter det här åt Jesus, så överlåter han åt de människor i början som tar hand om honom att ta hand om hela det här unika historiska skedet. Men så väljer Gud, när Gud vill visa vem han är, vad han är, hur han är. Han väljer att ta sin plats på jorden som ett barn som är så totalt beroende av andra. Man kan leka ibland med formuleringar. Jag lekte lite grann med formuleringarna i första kapitlet. I begynnelsen fanns ordet. Ordet blev människa. Ordet fanns hos Gud och bodde bland oss. Ordet var Gud. Han var fylld av nåd och sanning. Det här står inte på rad, men om man tittar och läser det där så ser man storheten i det här att Jesus var skapar ordet som blir människa. Många som man samtalar med om tro säger, om jag bara fick se, då skulle jag tro. Om jag fick se Gud, eller om Gud visade sig, då skulle jag tro. Känner ni igen det? Och många gånger vill vi det själva också, att vi vill att Gud påtagligt visar oss vem han är, hur han är. Han ger oss ett tecken att på något sätt griper in på det sättet. Judarna var i sin tro på Gud, så hade man en otrolig respekt för Gud och Guds namn. Det var så heligt så att man inte ens använde Guds namnet. Man omskrev Gud, man beskrev det på andra sätt. Det finns otroligt många namn i Gamla testamentet som inte är direkta gudsnamnet. Därför är det stötande för en jude när den som inte har kunnat ta emot tron på Jesus som Messias. För det blir så avigt för dem. Och egentligen är det väl samma sak för oss. Vi som på något sätt vill se Gud. Men då skriver Johannes lite längre fram i sin sammanfattning att ordet blev människa och bodde bland oss. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Gud som är helig, upphöjd, osynlig, mänskligt ofattbar, väljer den här vägen. Så vill han visa sin kärlek. Det är Jesus som människa och Guds son. Han som är skaparordet. Det är han som genom allt det han gör och säger visar vem Gud är. Hur Gud är. Vad Gud är. Genom att se på Jesus så ser vi Gud. Så har Gud erbjudit den största, bästa tänkbara julklappen. Kärlekserbjudandet att i tro ta emot Gud i Jesus Kristus. Och om man sammanfattar prologen i Johannes evangeliet så kan man genom att behandla texten se att centrum är Johannes 1 och 12 som jag vill citera till slut. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Tack för att vi får fira jul. Tack för traditioner som vi har. Festen vi får ha. Allt det vi har i vårt firande. Men tack att vi idag också får samlas kring bibelorden och sångerna. Som proklamerar att du Gud ville dela din kärlek med oss på ett påtagligt och synligt sätt. Ett nytt sätt för att vi ska förstå vem du är, vad vi själva är och vad din kärlek är. Hjälp oss att våga tro, att använda den tro som du har gett oss. Herre, vi vet att precis som många av oss som har haft det fantastiskt bra med många släktingar och vänner, så finns det många idag som är så radikalt ensamma, så utanför, som plågas, som har det tungt och jobbigt och värre än någonsin en sån här kväll. Herre, tack för att vi vet att du finns hos dem. Vi ber speciellt att du går till dem och ber att det som vi samlar in idag till räddningsmissionen, att det kan också få fylla ett syfte att hjälpa människor som har hamnat vid sidan om. Människor som inte har det så enkelt. Människor utan bostad och arbete och ofta utan både mening och hopp i livet. Tack för att vi får ta med dem i vår gudstjänst idag, Herre. Amen.